det så kallade INF-avtalet som förpliktar USA och Ryssland att avskaffa sina medeldistansrobotar ser ut att haverera efter att först USA och därefter Ryssland har meddelat att man lämnar avtalet. Det ska vi diskutera i slaget efter 12 idag tillsammans med Teija Tiilikainen, direktör vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen.
Tack.
Viveka Dahl, ledarskribent vid Vasabladet. Välkommen.
Tackar.
Och Dan Ekholm, Yles korrespondent i Berlin, tidigare Europakorrespondent för Svenska Yle. Välkommen.
Tack så mycket.
Jag heter Filip Sten. Ja, det här INF-avtalet, det ingicks i december 1987 och det har sett som början till slutet på kalla kriget. Det att det här avtalet nu hotar att upphöra, vilka tankar väcker det hos er, Viveka Dahl?
Spontant första tanken är att världen går bakåt. Att det kan ju hända. Jag hör ju inte till dem som kan det här avtalet utan till precis. Så det kan ju hända att det har behov av uppdatering. Men det är ju så svårt att se det på något annat sätt som ett steg bakåt.
Teija Tiilikainen.
Det är precis så att det är ett steg bakåt. Men det värsta är det att det är ju inte enda nedrustningsavtalet som ligger i farozonen här, utan det här är nu handlar mer eller mindre om alla viktiga liknande avtal. Alla mår väldigt, väldigt dåligt nu i den här världspolitiska situationen där stormaktsförhållandena är om nu inte rent av i en kris, så åtminstone närmare en kris. Så det är det som är det mest oroväckande, att det där förtroendet mellan stormakter är väldigt, väldigt svagt.
Dan Ekholm.
Ja, jag ser det här som en fläkt från det förflutna och det att vi aldrig får ta freden för given. På ett sätt så är det lika hemskt som under kalla kriget, med den skillnaden att då var saker och ting på något sätt statiskt och lite på något sätt förutsägbart. Det var USA i väst och det var Sovjetunionen i öst. Men nu finns det fler aktörer och det finns en oförutsägbarhet i hela systemet, och det gör det här ännu mer bekymmersamt.
Precis. Vilka konsekvenser tror ni på kort sikt att ett sånt här, om det här INF-avtalet nu skrotas, att vilka konsekvenser kan det få på kort sikt? Globalt, för Europa eller för Finland?
Det är säkert ökar den här spänningen för det första ytterligare mellan stormakterna USA och Ryssland. Men det är också intressant nu när båda och i synnerhet USA har hänvisat till Kina. Och Kinas roll i det här sammanhanget, att Kina är ju inte med, var ju inte med i avtalet, men att den här frågan om det borde bli part i ett tydligt avtal i detta, eller det blir ett nytt avtal om mellan distansrobotar, så det har ju frågan har lyfts upp. Kina har åtminstone i den här Münchenkonferensen haft ett negativt svar till det här och tycker att det är nu viktigt att det här gamla avtalet hålls i liv och att det ser inte dess egen roll som en viktig del av det här paketet. Det kommer säkert att leda till en försämring av stormaktsförhållandena, men också en ökad spänning i Europa och i Finlands närområden. Det är ju helt öppet sen att hur stormakterna skulle reagera till det här, att får vi det kalla kriget eller någon version av det tillbaka till Europa.
Jag följde med den här säkerhetskonferensen på plats i München nu i veckoslutet, och Jens Stoltenberg, NATOs generalsekreterare, så han vädjade vid den här konferensen till Ryssland om att de ska skrota sina medeldistansrobotar, att det fortfarande finns ett möjligheternas fönster, som han kallade det, för att nu hade det här avtalet sagts upp, men innan det liksom träder i kraft det här, den här uppsägningen, så kommer det att ta ytterligare ett halvår. Och han hoppades att man på något sätt skulle kunna nå tillbaka till förhandlingsbordet och att klockan nu tickar. Och att det här skulle vara möjligt att kunna nå ett INF-avtal, även om NATO som försvarsallians förbereder sig på en situation där Ryssland börjar ha kärnbestyckade medeldistansrobotar i Europa igen.
Det är ju det här man i ett dystert läge försöker hoppas på, att avtalet skulle överleva i en ny form och eventuellt utvidgats på något sätt. Men som det ser ut nu, och med de två ledare som så att säga står i spetsen för det hela, så är det ju lite svårt att vara optimistisk.
Jag tror, jag var också i München och hörde med stort intresse det som Stoltenberg sa och det som andra sa, det som Lavrov sa. Jag tror att det kan finnas en chans nu när den här halvårsperioden har getts till Ryssland. Om man nu alls känner Ryssland, så kan man tänka sig att Ryssland kommer med ett förhandlingsförslag. Att det är ju Ryssland hävdar att dess missilpolitik är en reaktion av det att USA lämnade det här ABM-avtalet som förbjuder missilförsvarssystemen, för att USA tyckte att det behöver de såna system mot Iran och andra rogue states, och som Bush sa, och nu säger då Putin och Lavrov att den här ryska politiken är en reaktion till det. Och nu återstår det 6 månader att bedöma läget, att ska man helt och hållet lämna det här avtalet, eller ska man kan man förhandla om någonting, och vad det där någonting i så fall skulle kunna vara. Det kan ju vara att Rysslands vilja att följa avtalet är beroende av någonting annat som USA sen kan ge Ryssland. Och det är ytterst intressant att vad sådana förhandlingar skulle kunna handla om.
Hur stor vikt ska man lägga vid det här avtalet då? No. Medeldistansrobotar, det finns ju tusen och andra vapensystem också.
No, om man tillåter sig att vara idealistisk gräsrot, så skulle man ju gärna det här fästa ännu större vikt vid en allmän nedrustning, en allmän kärnvapennedrustning. Inte bara då i form av det icke-spridningsavtal som finns, utan i form av en allmän nedrustning av kärnvapen. Men att jag skulle väldigt gärna höra Teija Tiilikainens åsikt om vilka andra avtal som hon anser att det är centrala i det här sammanhanget. Och hur tungt det här avtalet väger i förhållande till dem. För det är en sak som jag inte vet.
Teija Tiilikainen, varsågod.
Det här, alltså det finns ju flera olika avtal som är viktiga, och det här nya startavtalet som också har med kärnvapen att göra, och USA och Ryssland mår inte så väl heller, för att den går ju ut om ett drygt år om man inte förlänger det, och vi ser inga sådana förhandlingar i dagens läge åtminstone, så att det är också en fråga att hur dess framtid ser ut. Och sen finns det ju det här icke-spridningsavtalet som har med icke-spridning att göra, och vad dess öde är i en sån situation om det här INF-avtalet faller och det leder till en kapprustning mellan Ryssland och USA beträffande medeldistansrobotar. Så jag i mina ögon ser det rätt så dyster, den här bilden rätt så dyster ut, och tar man ännu i beaktande hur till exempel Ryssland har klart gett en ny roll till kärnvapnen i dess eller försvarsstrategi. Så det är inte bara strategiskt utan också ett taktiskt instrument för det ryska försvaret så som det står i de här dokumenten. Så att det ser inte så bra ut. Ryssland vill vara en stormakt. Det är det inte ekonomiskt, det är det inte politiskt. Och det enda som gör Ryssland till en stormakt är dess kärnvapenarsenal. Och därför har det inte så stor... Det påverkar direkt den ryska viljan att stödja nedrustningsavtal när de vet att det samtidigt är det mest viktiga stormaktsinstrumentet som de har till förfogande.
Precis. Dan Ekholm.
När det är den här stora oron för hela det här nedrustningskontrollsystemet som håller på att kollapsa som är kanske den här stora principiella frågan i det här. Att när det har faktiskt lyckats med att rusta ned kärnvapnen i Europa och i världen sedan de här ingicks. Som jämförelse kan man nämna att på tidigt 90-tal, då efter att kalla kriget tog slut, så hade USA och Sovjetunionen vardera 12 000 långdistansraketer som var bestyckade med kärnvapen. Och numera så begränsas det till 1550 stridsspetsar för respektive land. Och när det gäller de här medeldistansrobotarna med kärnvapen i Europa, som nu då det här INF-avtalet gäller, så vid kalla kriget slut så var det 3000 medeldistansrobotar och nu är de nere i noll. Så att det har haft en enormt stor betydelse. Och det att det här hela diplomatiska systemet håller på att vittra sönder, så det är det stora, den oroväckande saken.
Precis. President Sauli Niinistö sa ju i München att det finns en risk att vi hamnar i ett läge där diplomatin tar slut. Har vi nu hamnat i en tid där diplomatin ges allt mindre plats och har allt mindre kraft?
Vi har faktiskt hamnat i ett sånt läge där diplomatin också är i kris i den bemärkelse att den här mellanstatliga dialogen och i synnerhet dialogen mellan stormakter inte längre är en verklig dialog utan det är liksom en rad av monologer. Det märktes där i München också att stormakterna diskuterar inte med varandra om saker som har med de gemensamma intressena att göra utan det är mer att de predikar om de egna nationella intressena. Det kom fram i väldigt många tal där och det tycker jag att det är ungefär lika ett tecken på att den här diplomatin inte riktigt fungerar. Diplomatin har ju med det att göra att vi har bara den här världen som vi alla borde det där komma överens om att hur vi här beter oss och vilka regler som vi respekterar och följer. Och nu är ju de här reglerna också i många områden av världspolitiken i kris. De respekteras inte. Så det finns många orsaker till att kalla den här. Hoppas att det blir en kort tidsperiod som vi sen kallar slutet på diplomatin och att hoppas att stormakterna i synnerhet hittar vägen tillbaka till det gemensamma förhandlingsbordet och till de samarbetssystemen som fungerade rätt så väl efter kalla kriget.
Viveka Dahl.
Jag får på något vis en känsla av att det här är en allmän tendens som man inte ser då enbart bland världens diplomater och ledare utan att det handlar om på något vis ett klimat där man främst är intresserad av att höra sin egen röst och framföra sina synpunkter och när man har gjort det så stänger man öronen. Att just det här dialog överlag så är inte riktigt någonting som skattas så högt idag. Och det är ju den trenden som också på något vis borde brytas för att den här typens livsviktiga förhandlingar skulle kunna gå framåt. Och precis som Dan Ekholm sa här, att man skulle kunna fortsätta på det som trots allt har uppnåtts. Sen är det ju fortsättningsvis ett faktum att vi har alla möjligheter att med kärnvapen och andra vapen förstöra eller döda mänskligheten många gånger om fortsättningsvis. Och det är ju ett sån här ohyggligt slöseri med resurser som känns ganska hopplöst många gånger när man tittar på det som jag gör ur ett upprört gräsrotsperspektiv.
Vad skulle ni säga, hur mycket beror det här uppkomna läget på de herrar som huserar i respektive Vita huset och Kreml, alltså Donald Trump och Vladimir Putin?
Väldigt mycket, i allra högsta grad kunde man väl säga. Jag tycker det finns en sån här fascination för den starke mannen och den starke mannens rätt. Där det liksom är skolmobbaren som har rätt, inte offret har ingen rätt att uttala sig, utan det är skolmobbaren som får bestämma om hur man ska göra på skolgården. Det här INF-avtalet så gäller ju Europa, men Europa är inte en part i det här, utan vi är liksom en spelplan mellan Ryssland och USA, där vi inte egentligen har någonting att säga till om. Tyskland sa att vi vill, Ursula von der Leyen som är Tysklands försvarsminister, så sa att vi ska vara som enhetliga som NATO-länder och försöka ha en gemensam hållning till det här. Det får vi återstå att se om den här så att säga multilateralistiska, det vill säga att man samarbetar och använder det internationella systemet och fördragssystemet för att komma överens om saker, om det är det som är avgörande eller om det blir sen något helt annat, det vill säga starke mannens rätt, det som vi kallar inom statsvetenskapen för unilateralismen.
Jag håller med om det att de här starka männen spelar en roll i det här, men på samma sätt spelar de politiska systemen en roll, att det är det system som det finns i dagens Ryssland eller i Kina möjliggör ju att presidenten styr och ställer, och att det inte finns någon kritisk opposition som ifrågasätter presidentens politik. I USA situationen är lite annan, men det kan hända att Trump är lite avundsjuk på de här kollegorna från andra stormakter som har fria händer, och att han är bunden till kongressen, och att det trots allt finns en fungerande relativt bra fungerande demokrati i USA som begränsar presidentens makt. Men det där systemet och presidenternas världsbilder spelar en roll i den här situationen där stormakterna är i krisstämning.
Ja, Trump verkar ju vantrivas väldigt mycket när han umgås med demokratiskt valda ledare. Om det sen handlar om Angela Merkel eller Theresa May eller så. Medan när det gäller allvärldens diktatorer, så då tycks han trivas väldigt bra. Om det sen handlar om Nordkoreas diktator eller Turkiets eller Saudiarabiens kungar eller någonting liknande.
Vi kunde med andra ord utvidga det här till att gälla demokratins kris, men då det här svävar vi definitivt ut i det obestämda. Men det har ju nog, tycker jag, också lite att göra med demokratins kris. Det här att det bidrar till den uppkomna situationen också på det här nedrustningsområdet.
Mm. Vill du utveckla?
Demokratins kris tror jag kanske inte ryms inom det här sändningstiden, är jag rädd.
Då kan vi gå tillbaka till det här INF-avtalet. Om vi då det där jämför med situationen på 80-talet, så finns det numera ingen, åtminstone ingen lika tydlig järnridå, och gränserna har flyttats. Då var det ju en klar uppdelning mellan öst och väst. Hur ser ni på gränserna idag? Daniel, du talar här om flera poler.
Ja. Ja. På det sättet att EU och USA är inte nödvändigtvis till alla delar samma pol, utan två olika. Och det är ju annorlunda jämfört med hur det var med Västeuropa, NATO-medlemmarna under kalla kriget, och USA, så var ju rätt långt väldigt samspelta i alla fall jämfört med hur det ser ut idag. Och sen så är Kina den nya starka polen, eller nygamla ska vi kanske säga, för att Kina har ju en mångtusenårig tradition där de har varit starka förr, men det har vi ju kanske glömt, men nu är de tillbaka på världsarena som superstarka.
Maktpolitiskt så finns det förstås vissa likheter till det kalla kriget, men till all lycka är situationen idag dock lite mer mångfacetterad. Man kunde säga dels så att man har nya slags beroendeförhållanden mellan stater ekonomiskt, men också informationsteknologiskt. Det kan ju sen fungera till för eller nackdel för de här enskilda aktörerna, men i varje fall det är något som staterna och statsledarna måste ta i beaktande. Det är en del av vår värld. Det finns väldigt, den här aktörssammansättningen skiljer sig från det kalla kriget där det var mera svartvitt och det var öst och väst och det var järnridå. Nu har vi utöver de här statliga aktörer, stormakter och mindre makter, vi har olika slags internationella organisationer, vi har icke-statliga aktörer, allt från företag till terroristorganisationer som alla spelar en roll i dagens internationella politik och gör att bilden är ganska annorlunda från det kalla krigets situation. Men förstås alltid när det handlar om militära medel och stormakter så frågar man sig att finns det en risk att de här likheterna med kalla kriget betonas ytterligare.
Men gör det här då att det är så, om man kan använda ett sånt ord som diffust, det här läget, gör det svårare för så att säga vanligt folk att uppfatta allvaret i situationen?
Jag tror nästan det, jo, för att det är ju som med mångt och mycket annat i dagens värld, att det är så mångfacetterat och så många krafter inblandade att det gör det svårt att bilda sig någon ordentlig bild av vad det som sker, och då tar man gärna till såna här förenklade bilder. Eller så väljer man den totala passiviteten. Och det är ju illa av många olika orsaker.
Dan Ekholm.
Ja, den stora frågan är, har vi nu en ny kapprustning på gång? Ja, delvis så satsar ju många länder på betydligt mer på sina försvarsanslag än tidigare. Så är det. Men samtidigt så säger ju många att vi vill inte se det här kalla krigets kapprustningskonkurrens som ägde rum då, till exempel just den här Tysklands försvarsminister Ursula von der Leyen, så hon säger att det här gamla tit for tat, alltså öga för öga, som ägde rum på 80-talet, så det hjälper inte nu. Och Jens Stoltenberg, generalsekreterare för NATO, så säger samma sak, att NATO har ingen avsikt att placera ut nya markbaserade kärnvapen i Europa. Men NATO vidtar alltid de nödvändiga åtgärderna som finns för att erbjuda en trovärdig och effektiv avskräckning, som han säger. Så att en upprustning är på gång, men är det på samma sätt som det var på 80-talet med Sovjetunionen och USA, med Reagan som satte igång den här kapprustningen för att tvinga Sovjetunionen på knä? Är det vi ser? Det är för tidigt att säga.
Ja, och sen, vi har inte diskuterat så mycket om Kina, men ännu en gång så lyfter jag upp Kina här i diskussion, för att det är också en betydande skillnad från den gamla tiden, att då var det ju de här två polerna som kapprusta, och det var bilden var enklare, men att nu är bilden inte så enkel, dels därför att det finns olika slags aktörer, men också därför att det finns nya stormakter, nya gamla stormakter. Och Kina samarbetar i dagens läge med Ryssland energipolitiken och försvarsfrågorna, den här fiendebilden skapas i förhållande till USA och vice versa från USA. USA håller Kina som fiende. Men det här är ju någonting som kan förändras när som helst. Så att det här spelet liksom består av olika delar. Och när det gäller folkets möjligheter att kunna analysera och analysera just den här risknivån. Så jag tycker att det är nog en krävande uppgift för oss experter också. Att det sker så mycket och förhållandet mellan ord och gärning är också någonting som är relevant i den här diskussionen. Att det används hårda ord, men har det liksom, vad är konsekvenserna? Är det avsett mera som att vara en politisk retorik, eller leder det faktiskt till åtgärder? Det är någonting som vi funderar på.
Ja, hur ska man se på Kinas roll här? Det är ju, Kina är ju också i första hand förutom en militär stormakt har det blivit, men det är ju en ekonomisk stormakt som det där bredar USA i många frågor och Ryssland också.
Jag läste för några år sedan en forskare vars namn jag inte minns som sa, för att nu lite fortsätta på det här demokratispåret, att vi ska inte alls vara säkra på att det är så att säga vår demokrati som vinner, att det kan i längden att det kan hända att det är Kinas definition av demokrati som kommer att vinna. Nå, det får man ju hoppas att det inte stämmer förstås. Men att Kina är ju en i allra högsta grad ny och närvarande aktör som då inte fanns med på 80-talet på samma sätt. Det var mer en sovande stormakt som man inte hade med i spelet på samma sätt. Jag ska också gärna fråga av er om det är någon av er som fäster någon betydelse vid den här FN-konventionen om ett slopande av kärnvapen. Är det bara ett vackert slag i luften eller kan den få någon effekt?
Jag tror att det är ett vackert slag i luften dessvärre. Okay. Men om jag får återgå till det här Kina, så tycker jag att Kina har lite tvetydig inställning till det internationella samarbetet. De säger att de är intresserade av multilateralism, det vill säga folkrättsligt bindande avtal och gemensamma lösningar. Nå, vid den här säkerhetskonferensen i München så bjöd Merkel in Kina och sa att kom med ni också i om vi förhandlar fram ett nytt INF-avtal så kom ni med också i det. Nå, Kinas näst högste ledare Yang Jiechi, jag vet inte riktigt hur man uttalar det här, jag är inte så bra på kinesiska, så sa att vi är nog intresserade av multilateralism, men att det där INF-fördraget så behöver vi nu inte vara med på, för att vi har nu våra robotar enbart i försvarssyfte. Har vi hört det här förr? Mm. Någon annanstans?
Precis.
Ja, det var mycket intressant och samma ledare sa ju att Kina är för mänskliga rättigheter och precis när han sa att Kina stöder multilateralismen så listade han en rad asiatiska samarbetsorganisationer, mycket, mycket små sådana som exempel på multilateralismen. Så jag tänkte just på samma att det finns, vi har en ny stormakt som kommer med sina egna definitioner. När det gäller demokrati, för multilateralism, att vi börjar tala här liksom flera olika språk också i det betydelse att vi inte längre har gemensamma definitioner för de här nyckelbegreppen. Och det blir ett stort problem och jag tycker också att frågan om Kina och demokrati är intressant för att Kina är mycket närvarande i Afrika, i Centralasien, Latinamerika och skapar partnerskap, finansierar infrastruktur och utan villkor. Så det är mycket möjligt att den här kinesiska definitionen av demokrati vinner liksom gehör i de här områdena när man får ett positivt intryck av en stormakt som är så så vänligt som Kina är.
Mm. Och som inte ställer
man skulle vilja skratta om det inte skulle vara så tragiskt.
Det är så, precis. Mm.
Hörni, vi har några minuter sändningstid kvar. Jag vill ändå vi ska kort diskutera det här säkerhetspolitiska läget överlag i Europa. Då har vi till exempel då det här transatlantiska samarbetet som har sett bättre dagar än vad det ser just nu. Och inte heller inom EU så är det riktigt enad front mot bakgrund av att det här INF-avtalet eventuellt havererar. Är Europa farligt försvagat eller är Europa ändå bara en spelbricka?
Ja, Europa är en spelplan i den här frågan, men däremot så finns det ju så många andra situationer där Europa är en väldigt viktig aktör, men där det här transatlantiska samarbetet haltar betydligt och är väldigt tragiskt.
Jag tycker också att det här är en del av ett större paket, men förstås det här är också en test för NATO, för att vi säger ju att situationen i den transatlantiska alliansen, försvarsalliansen NATO, är lite tudelad nu, att dels här på fältet i Europa så har vi en mycket stark NATO närvarande i de baltiska staterna, Polen, också amerikanska trupper i Norge, så att i den här situationen där Ryssland med den nya ryska aggressionen behövs det en försvarsallians igen. Att på fältet så fungerar det väl, men sen på planen av de politiska talen då, när man funderar på Trump eller presidentadministrationen som bara ser NATO i form av betalningsandelar i NATOs budget, så är det någonting annat och den femte artikeln ifrågasätts och så vidare. Men att nu borde ju också inom den här alliansen det här avtalet diskuteras och dess betydelse, att om stormakterna lämnar det, så vad är konsekvenserna för Europa? Det är i högsta grad en fråga att diskuteras också inom ramen för NATO.
Bifekarna.
Ja, det här, det kan inte hjälpas att man hoppas på att det skulle ske ett snabbt byte av vissa ledare som har en ledande roll i fråga på det här, för att det känns nu som om det är både svåra såna här militära frågor och väldigt svåra personer som har en ledande roll i dem, och det gör ju att vi har double trouble, så att säga.
Med det avslutar vi dagens Slaget efter 12. Tack Viveka Dahl, Teija Tiilikainen och Dan Ekholm. Slaget efter 12 är tillbaka i morgon. Jag heter Filip Sten.